Det här är en podd från Svenska Yle.
Mitt i coronapandemin så har vi faktiskt ett val i Finland och det är ganska snart. Själv tycker jag att det inte märks så där jättemycket, men vad tycker du, Anja?
Nej, det syns inte utanför Yle överhuvudtaget tycker jag heller.
Nej, precis. För här på Yle så ingår det ju förstås i vår planering och så vi som jobbar med nyheter. Och det som jag pratar om är då alltså kommunalvalet. Det hålls den 18 april och det blir speciellt på flera sätt. Det här är Nyhetspodden med mig, Karin Götelid, och jag har bjudit in politiska reportern Anja Åkerholm. Välkommen till Nyhetspodden, du är med första gången.
Tack, roligt att vara med.
Mm. Och Anja ska hjälpa till nu med att förklara det här, vad vi har framför oss. Dels har vi då coronapandemin som ju gör att läget ju på alla sätt i samhället är annorlunda. Och faktiskt så har man ju till och med pratat om att skjuta upp kommunalvalet på grund av att vi har en pandemi. Men det kanske inte känns så jättesannolikt just nu att man tänker på att skjuta upp det.
Nej, just nu pratar man nog ändå om att det här valet kommer att hållas då den 18 april. Mm. Men det är klart, om vi måste stänga samhället så inte kan vi ju, om vi uppmanar människor att hållas hemma så kan vi ju inte uppmana dem att gå och rösta.
Nej, det här är ju en av de här stora frågorna här. Och om det blir ett val då den 18 april så kommer ju kampanjen i vilka fall som helst att se annorlunda ut. För det här med face-to-face-möten och det att man träffar folk som ju är jätteviktigt i politiken, det blir ju annorlunda.
Mm. Kaffe, torrkaffen och knacka dörr. Hur ska man göra det?
Nej, precis. Jag pratade förra veckan med professorn i statskunskap, Åsa von Schultz, om just precis det här. Och hon bara påpekade det här att det är så jätteviktigt för ett val att det blir en sån här valstämning. Att det liksom syns och hörs på gator och torg att det är val på gång. Att det är jätteviktigt för valdeltagandet.
Jag kan tänka mig det. Och speciellt när man tänker på kommunalval som gäller just precis det som du ser runt dig i din kommun och i dina hemtrakter. Så kanske du skulle behöva se också de här människorna sen som du kanske röstar på.
Mm. Och i synnerhet som ju valdeltagandet i kommunalval, det är ganska lågt i Finland faktiskt.
Ja, det är lågt.
Det är ju konstigt det här att det är ju det valet som på sätt och vis betyder mest för oss är vi egentligen minst intresserade av. Så det är ju lite speciellt. Det här med face-to-face och sådana sociala eller liksom nära kontakter och så inför valet, så det som ju många då pratar om är det att då får man ju lov att använda sociala medier istället. Men det är ju också en utmaning, eller hur?
Det är en utmaning, och sociala medierna är ju inte begränsade så att de är begränsade till din kommun, utan där är det de som sticker ut, som gör, lägger ut mycket som syns och hörs.
Du har ju också gjort inslag och reportage om det här, just hur svårt eller lätt det är att använda sociala medier i politiken. Och det innehåller ju alla möjliga utmaningar, eller hur?
Ja, jag talar med en sån här guru inom det här området, och hon talar just om det här att där är speciellt vissa partier. Sannfinländarna är ju helt nummer ett på sociala medier, och de har hittat det här för många år sedan, att de vet precis hur man ska tilltala dig och vad du är ute efter när du är på sociala medier, att du vill ha bekräftelse, du vill att någon ska höra dig och prata med dig och höra vad du säger och reagera på det och så. Och speciellt Sannfinländarna är ett parti som har hittat den här tonen, och också de gröna. Mm. Vi har ju Ohisalo som ett exempel. Hon var ju en rätt så okänd fattigdomsforskare för riksdagsvalet. Mm. Och hon var väldigt aktiv. De gröna har också varit väldigt aktiva på sociala medier. Och nu är hon vår inrikesminister.
Mm, precis, Maria Ohisalo som är de grönas ordförande. Och det är ju förstås det också att för att man ska kunna göra kampanj på sociala medier så måste ju man ju veta också att ens väljare faktiskt finns där. Att man inte pratar ut bara i tomma luften.
Mm, så är det. Mm. Ja, och där är jättestora skillnader mellan partierna, speciellt de här äldre etablerade partierna är inte riktigt ännu med på sociala medier. Där kan det nog vara stora skillnader om det är de sociala medierna som blir liksom nyckeln i det här valet.
Och där spelar det ju förstås också in det här att eller det här alltså, att det är ju så att antalet osäkra väljare, det antalet ökar ju för varje år som går. Så man kan ju tänka sig att ett läge med coronapandemi så gör folk ännu osäkrare på vem de ska välja.
Så är det, det tror jag också.
Men pandemi har vi då, jo, men den egentligen så är ju det en annan sak som är egentligen mycket större här. Och det är ju det att det kommunalvalet som vi har nu betyder att vi ska välja kandidater som kanske när om några år, att de har en helt annan uppgift som medlemmar i kommunfullmäktige. Och det här får du förklara, Asha.
Ja, det här är en jättestor fråga. Alltså, vi talar om kommuner som de ser ut nu. Och om den här, det här hänger alltså ihop med den här vårdreformen som ju har diskuterats i åratal, men som är ganska nära sitt slut nu, så att säga. Ganska nära att eventuellt gå igenom. Men det svaret kommer först på sommaren och vi hinner ha kommunalvalet före det. Och grejen är den att hela det som vi uppfattar som kommun idag, så hela det begreppet kommer att ändras totalt om vårdreformen går igenom. Det vill säga liksom de uppgifterna som kommunen har nu, så där täcker över hälften handlar om social- och hälsovård. Och allt det kommer att falla bort. Både själva vården och alla de pengarna. Och det är över hälften ungefär av kommunen.
Ja, precis.
Kommunen halveras.
Precis, kommunens uppgifter och pengar också då halveras faktiskt. Och vart far de här uppgifterna? De flyttar ju då till de här nya landskapen, eller hur?
Ja, och om den här vårdreformen går igenom efter kommunalvalet så kommer det liksom att ordnas ett nytt val om ungefär ett år, i början av nästa år. Och det är de här, vad heter de nu igen? Välfärdsområdena, ursäkta.
Det gör ingenting, det här är ett svårt ord att komma ihåg.
Det är ett svårt ord som vi har skrivit upp flera gånger.
Ja, vi har både skrivit upp det här där vi har förberett och så ändå kom vi inte ihåg vad det hette.
Nej, precis. Välfärdsområden. Ja. Och det kommer att betyda det att till exempel om vi tar till exempel Esbo, Finlands näst största stad. Så Esbo kommer att ingå i ett välfärdsområde som heter Västra Nylands välfärdsområde. Åtminstone på planen heter det så. Och där kommer att ingå Kyrkslätt, Hangö, Raseborg, Ingo, flera kommuner i Västra Nyland som kommer att ha ett eget val i början av nästa år, där man röstar in ett eget fullmäktige, där de här beslutar tillsammans om vårdfrågor. Och det är alltså ett val som är utöver kommunalval och riksdagsval, så kommer vi att ha också då ett sånt här välfärdsområdeval, eller som man tidigare kallar för landskapsval. Det här är ju liksom, det är en jättestor fråga, för att om man tänker att om du tidigare har röstat i kommunalvalet och tänkt att vårdfrågor är jätteviktiga för mig och jag vill rösta på någon som sköter om liksom att vår kommun har bra social- och hälsovård. Så nu i kommunalvalet, om du röstar på den personen som har liksom kött om dina vårdfrågor ganska bra, så kanske den personen inte mera om 2 år fattar beslut om vården i kommunens fullmäktige, för att hela vården har flyttats bort därifrån.
Men vad finns sen kvar då i kommunen, det som kommunen sen får bestämma om? För det blir ju ändå någonting kvar, även om det, som du säger då, att det blir ju halverat. Alltså.
Där blir skolorna, dagvården, utbildningsfrågor, gymnasier och så vidare. Sen blir det ju vägar och planering.
Miljöfrågor kanske.
Ja, miljöfrågorna kan ju en kommun förstås profilera sig med om man vill. Och avlopp, avfallshantering och så vidare.
Då frågar man ju sig förstås hur det här påverkar nu då. Dels då folks vilja att ställa upp i kommunalvalet i och med att det är så här osäkert. Hur är det riktigt med det?
Ja, alltså det funderar jag också, för att det är ju både för oss som ska vara väljare och fundera på vem vi väljer. Så vi så att säga köper grisen i säcken, för vi vet inte om den som vi väljer kommer att fatta beslut om vården också, eller om den kommer att liksom fatta beslut i en halverad kommun. Och den som ställer upp, som nu försöker man hitta kandidater till valet, så de vet inte heller. Att det är klart att de som är intresserade av vårdfrågor ska ju ställa upp och lotsa in så att säga kommunen i det här nya. Och sen kan de ställa upp också om ett år i det här välfärdsområdet, valet. Men hur ska de göra? Hur ska man tänka taktiskt? Hur mycket orkar en människa med? Ofta är de flesta faktiskt av våra riksdagsledamöter till exempel sitter redan i kommunfullmäktige. Räcker människorna till i Finland till tre olika nivåer att fatta beslut?
Och det som ju också spelar in här, som man ju har hört folk säga, är ju det att det är ganska tungt att vara kommunalpolitiker om man får ta ganska mycket skit om ordet ursäktas. Man är ganska utsatt och det kommer ju också till på allt det här.
Ja. Och sen förstås den här frågan som också kommunförbundet bland annat har ställt. Att finns det en sån risk att kommunen blir en sån här gummistämpel för staten? Eller kan man till och med kunna tänka sig att kommunen bara blir en sån här liten futtig lekplats? Det här är lite fult sagt, men så här krasst sagt. Att det blir så mycket mindre där. Vill någon vara där mera och fatta beslut?
Om man
har så lite pengar att röra sig med och ändå betydligt färre saker att fatta beslut om.
Du har ju pratat en del med kommunala beslutsfattare och så nu inför det här. Hur resonerar de som du har pratat med?
De påminner förstås om det att den här vårdreformen är ju, i grunden är den ju bra. Den ska ju se till att vi finländare får vård på ungefär lika nivå var vi än bor. Att det får inte vara så att om du bor i en liten kommun och två människor får en allvarlig cancer eller någonting där vi ju vet att vården är enormt dyr. Att den hela kommunen rasar på grund av det. Det här är lite överdrivet sagt.
Sådana
problem hade funnits. Att det i grunden är det bra och nödvändigt för Finland. Det här säger alla. Men det är klart att kommunerna är oroliga över just den här, speciellt den här ekonomin. Att vad händer sen när de inte har så mycket pengar att röra sig med, när budgeten krymper så hemskt mycket. Att hur klarar man av investeringar och det ska ändå byggas stora skolor och nya kommunhus eller vad det sen kan vara. Och det här med att vem som ska ställa upp och hur man hittar kandidater nu i partierna. Jag vet inte, jag har inte riktigt någon bra bild.
Jag kollade här, 9 mars ska man ha kandidaterna färdiga. Så de har ju en månad på sig ännu. Men helt lätt kan det knappast vara.
Nej, för att jag menar, man märker ju det att förstås vill alla ge sken av att det är jättebra och folk är aktiva och ställer upp. Men hur lätt är det att ställa upp när du inte riktigt vet hur den roll du kommer att ha i kommunen? Och sen är du kanske rädd att du lite pushas på att ställa upp också i det här välfärdsområdet, valet. Och orkar du sen hänga med på tre olika nivåer och blir det intressekonflikter? Nu tror jag att det funderas jättemycket på det här inom partierna nu.
Och det som ju en ytterligare osäkerhetsfaktor här är ju förstås sen också det att vi vet ju inte om hela social- och hälsovårdsreformen blir av.
Nej.
Och den har ju stött på patrull och den har ju fällt regeringar och den har verkligen ställt till det tidigare. Så det ska ju nu, det ska vi också förstås påminna om att hela det här, allt som vi pratar om nu, det ska ju ännu behandlas då i riksdagen med alla dess komplikationer om man säger så.
Ja.
Och eventuella stridigheter. Så det har vi ju framför oss då.
Ja. Och det har ju också ifrågasatts. Att ska man alltså ordna ett sånt här kommunalval före vi har den här vårdreformen? Nu är det ju en jättespeciell situation vi har. Vi vet inte vad vi röstar på egentligen. Vi vet inte vad de här människorna som vi röstar in i fullmäktigena kommer att fatta beslut om efter, vi säger, 2 år.
Det har ju funderats på att det är dumt att ha val, inte då bara inte på grund av pandemin, utan just det här att allt är så öppet.
Att borde man ha haft det här valet på hösten eller kanske till och med samtidigt med det här välfärdsområdevalet om ett år eller så. Och den här tidtabellen går ju alltså så att om ett år ska det vara det här välfärdsområdevalet, alltså 2022 i början av året. Och sen följande år, om 2 år, första, så skulle de träda i kraft, de här nya fullmäktigena, och börja jobba med vårdfrågor. Då blir det ju helt nya tider i Finland i så fall.
Tack så jättemycket för det här samtalet och resonemanget, Anja Åkerholm, som är politisk reporter på Svenska Yle. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid. Hej då!